Kallt sydost 4, Hallandsvädra sydost 5 och likaså på Drogden. Falsterbo sydost 4, Arkona sydost 3, Skillinge lugnt men dimma. Hammarudde syd 1, Hane sydost 2, Ölands södra udde väst 2, Ölands norra udde ost 2. Harstena väst 2, Hoburg ost 3, Östergångsholm saknar uppgift. Fårösund sydväst 3, Goskasandön saknar uppgift. Landsort, nordväst 3, Skarpe väst 1, Svenska högarna väst 3, Söderarm nordväst 2. Fiske ute väst 4, Nyhamn nord 2, Märket nord 4, Örskär nord 5, Äggegrund nordväst 2, Kuggören väst 3. Brämön nordväst 4, Lungö väst 2, Skagsudde nordväst 4, Järnesklubb väst 4, Holmen nordväst 7. Björeklubb nordväst 8, Peter Rönnskär nord 7, Rödkalle nordväst 7, Kemifyr nordväst 10 och Storön nordväst 4 meter per sekund.
God morgon, här är Ekot. Naturvårdsverket vill att den invasiva lövplattmasken ska tas upp på EU:s lista över invasiva arter. Idag är Sverige ensamt om att ta till nödåtgärder för att stoppa maskens utbredning. Och det skulle göra stor skillnad om resten av EU också engagerade sig i det här, det säger Henrik Lange på Naturvårdsverket.
Om lövplattmasken kommer med så har vi ju mycket, mycket bättre möjligheter att få de andra länderna att göra åtgärder i sina länder och stoppa den redan innan den kan säga, hamnar på lastbilen eller i krukan.
Idag finns det 88 arter på listan över särskilt skadliga invasiva arter i EU. Den uppdateras bara vartannat år och det görs noggranna analyser innan en art kan tas upp. Det handlar ju om att alla länder ska engagera sig i att utrota växten eller djuret. Men i midsommar träffas representanter från alla EUs länder för att rösta om drygt 20 nya arter. Och lövplattmasken finns med bland förslagen. För de som jobbar med att hejda utbredningen är omröstningen viktig.
Ja, man kanske inte ska säga natt och dag, men det är bra nära. För att nu är det vi ensamma i stormen lite grann.
Det var i höstas som man för första gången upptäckte en lövplattmask i Sverige. Och nu finns det en lång rad fynd från södraste Sverige upp till Umeå i norr.
Reporter Sia Holmgren. I Akalla i nordvästra Stockholm har något exploderat i en port till ett flerfamiljshus under natten. Det är oklart vad som exploderat och ingen person har kommit till skada. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona igår. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att det varnades så kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord på fartyget. I Paris greps nästan 300 personer av polis igår kväll och i natt efter att firandet av fotbollslaget Paris Saint-Germain segrade i Champions League och att det firandet spårade ur på vissa håll. De flesta av de gripna misstänks för att ha haft fyrverkerier och orsakat oroligheter. Så vädret, dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder lokalt med åska in västerifrån. Till kvällen berör regnet stora delar av landet. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekots nyheter med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1 söndagen den 1 juni. Kommer du under dagen kanske ta en försommarfika med Gunn eller Gunnel? Blir de säkert glada för en namnsdagsgratulation idag, alltså 1 juni. Per Berg heter jag som presenterar programmen här i kanalen denna junisöndag. Och vi inleder med en repris från igår.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, ett av Sveriges största företag, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan som vi spelar in fredagen den 30 maj. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Håkan Samuelsson, välkommen till lördagsintervjun.
Tack.
Du var vd för Volvo Cars i 10 år mellan 2012 och 2022 och gjorde en för många ganska oväntad comeback som vd i april. Varför ville du återvända?
Ja, det var väl lite oväntat även för mig, får jag väl erkänna. Utan, ja, det händer ju mycket i branschen, mycket problem som kommer på. Så jag fick frågan om jag kunde komma tillbaks och ta upp jobbet som jag hade slutat 3 år sedan, och det vill jag gärna. För jag tycker det är väldigt roligt naturligtvis. Jag tycker om företaget. Om man var där 10 år känner man ju speciellt för det.
Ja, en veckans stora händelse var ju de här stora neddragningarna. 3000 tjänster ska bort, omkring 2000 anställda och konsulter i Sverige får lämna Volvo Cars. Vad är skälet att ni gör detta?
Det är ju dels så tror jag det är 1000 konsulter och sen 2000 anställda, varav 1200 i Sverige. Men anledningen är naturligtvis, ett kan man ju se det som en kostnadsreduktion. Vi har dragit på oss mycket kostnader sista åren, och det är naturligtvis smärtsamt för dem nu som får lämna. Men det är någonting som är nödvändigt, för vi vill också undvika att göra det här var tredje, fjärde år. Utan vi vill nu göra en anpassning till en mer hållbar organisation. Så bygga en organisation med runt 3000 mindre medarbetare, och det är då ungefär där vi var 2021. Alltså det, så i det avseende är det en mer återgång till ett mer hållbar nivå.
Det är ju svåra tider. Kan det bli fler varsel under din tid som vd? Det är ju sagt att du ska vara i 2 år.
Ja. Nej, det är ingenting som vi ser nu, och dessutom kan man säga att det är något som vi verkligen inte vill göra, utan det här ska vi nu göra ordentligt, som bygga en organisation som är mer effektiv. Mer ansvar till medarbetare och ta större jobb. Men sen tror jag vi också får hålla igen nu med nyanställningar. I alla fall det här året ut, säkert framåt, för att ha en ytterligare mer naturlig avgång. Men inga varsel.
Vilket är ditt budskap då till de som förlorar sina jobb nu?
Ja, det är svårt att säga något annat än att det är naturligtvis tråkigt för dem. Utan de har ju då fått säkert en stor erfarenhet på Volvo som kommer att vara värdefullt om när de går vidare. Men för oss handlar det om att tänka på företagets konkurrenskraft framför allt.
Det finns ju många samverkande faktorer till att det är en tuff tid i bilbranschen. En av de sakerna är ju tullarna. I vilken mån är det här en konsekvens, skulle du säga, av, alltså varslet, en konsekvens av president Trumps politiska beslut?
Nej, där skulle jag vilja säga att det finns ingen koppling överhuvudtaget. För den neddragning vi gör är nu också på kontorssidan. Så jag menar, det är ju ingen neddragning överhuvudtaget på produktion. Utan det är någonting annat, skulle jag säga. Och tullarna också accelererar väl en utveckling som vi har hållit på med i en längre tid. Alltså en regionalisering. Kina blir mer självständigt, och även USA kommer att bli mer självständigt med där man gör egna bilar. Man producerar bilarna själv. Det är en trend som har pågått, och nu går det fortare med tullarna.
Ja, en sak du har talat om nu när det gäller att få ner kostnaderna för Volvo Cars, det är ju det här. Så Volvo Cars har ju en kinesisk storägare, Geely Holdings, som då leds av grundaren, affärsmannen Li Shufu. Du har ju då talat om ett fördjupat samarbete med Geely-gruppen som ett sätt att få ner, de har ju en rad bilvarumärken, och få ner kostnaderna. Mm. Vad kan du berätta om det samarbetet? Hur nära ska Volvo samarbeta med kineserna?
Jag tror det, vi kommer ju samarbeta med olika bilmärken inom gruppen. Och det är ju framförallt när det gäller de mekaniska komponenter i en bil. Där det finns stora skalfördelar. För oss Volvo är ganska små. Och vi har en stor fördel om vi kan använda samma komponenter och system som Geely använder. Och dessutom kommer vi kunna göra vissa bilmodeller, mindre bilmodeller på plattformar som är utvecklade av Geely från början. Det är något som har gjorts sedan länge i X30, vår minsta bil är exempel gjord på en sån plattform för att få den på en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Mm. Så egentligen inget nytt, men självklart har vi en unik möjlighet att jobba mer, titta in på fler saker. För vi måste kunna göra elektroniken och mjukvaran absolut själva, för där kommer det vara begränsade möjligheter till samordning.
Ja, vi ska återkomma till det där med mjukvaran, vad det innebär på en världsmarknad. Men alltså, vi har haft, Dagens Industri har nyligen skrivit om att Geely har planer på att flytta stora delar av utvecklingen av nya bilar och plattformar till Kina. Att det då skulle finnas en risk att Volvo i Sverige alltså skulle förlora möjligheten att utveckla bilar från grunden. Hur kommenterar du det?
Nej, det är en unik möjlighet som Volvo har idag att kunna bygga bilar från grunden. Det är faktiskt inte så många länder i Europa som har det. Det är i Tyskland och i Sverige och i Italien och Frankrike. Så det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om. Däremot så ser jag inte att man äventyrar det om man använder komponenter och system som är gemensamma mellan olika bilmärken inom Geely-gruppen.
Men finns det en sån strukturell risk att makten över de stora plattformarna, den utvecklingskompetens, försvinner från Sverige och flyttas till Geely?
Inte på grund av några beslut, utan det enda som kan äventyra förmågan att utveckla bilar i Göteborg är då konkurrens. Vi måste naturligtvis vara lika bra som konkurrenterna, helst bättre. Så det är det som är utmaningen, att fortsätta göra bra bilar. Det är det som kommer att avgöra hur stor utvecklingssidan kommer att vara i Göteborg på sikt.
Ja, vi har ju sett här att Volvo har ju haft problem med att få fram egna avancerade plattformar. Den här stora elsuven EX90 har till exempel blivit försenad en del. Är det så att kineserna gör sånt här bättre och billigare än vad man kan i Sverige idag?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå, utan det som vi gör i EX90, det är att gå till ett nytt koncept med, istället för att decentralisera det kanske ett hundratal elektronikenheter i en bil, går man till en mer central dator. Och det är någonting som hela branschen kommer att gå till. Och Volvo är väl en av de första där, och det är ett jättestort steg. Och det är väl också något som vi gör inom Volvo som ännu inte har skett på de kinesiska plattformarna.
Alltså Geely-gruppen, Li Shufu, ägaren, har ju slagit fast en långsiktig strategi för gruppen. Det här kallas då för Taizhou-deklarationen efter Lis hemstad. Det handlar då om mer djupare samverkan, mindre intern konkurrens mellan Geely-gruppens olika bilvarumärken. Det är ju många. Det är Geely, Polestar, Zeekr, Lotus. Alltså, hur skulle du säga att Volvo Cars ställning är i Geely-gruppen?
Väldigt stark. Det är mycket av den teknologi som har byggts upp inom Geely-gruppen kommer ursprungligen från Volvo. Märken som Polestar har ju också grundats och byggts upp av Volvo. Även Lynk & Co har ju faktiskt utvecklats i Göteborg i ett bolag som heter Seft, och också utvecklat tillsammans med Volvo. Så jag tror vi har bidragit till teknologi. Geely har gett oss en ägarstabilitet plus tillgången till den stora kinesiska marknaden. Så det är väl det i stort som har varit för- och nackdelar med Volvo.
Fast nu talar du ju om det förflutna. Mm. Kineserna blir ju bättre och bättre på ett väldigt snabbt vis ändå. Mm. Alltså, vad tror du om den framtida ställningen då i den här expanderande Geely-gruppen?
Ja, i framtiden tror jag att det är precis som du säger, det är en mer balanserad där man kan lära av varann. Och kineserna har ju lärt sig göra bilar under de senaste 15 åren. Och nu börjar man göra elbilar som är minst lika bra eller till och med konkurrenskraftigare än europeiska elbilar. Och nu är det nästa steg, nu kan vi lära oss av varann. Ta fram en bättre och billigare batterier, lära oss när det gäller elbilar. Men framförallt så gäller det för oss att vara ledande när det gäller mjukvaruutveckling. Det är någonting som vi aldrig kan få synergieffekter på. Mm.
Volvos affärer handlar ju inte bara om den här typen av företagsekonomiska aspekter, utan det finns ju också politik i väldigt stor utsträckning. Vi befinner oss i ett mycket svårnavigerat geopolitiskt skifte. Alltså, vilka är de politiska riskerna för Volvo när det gäller att fördjupa samarbetet med kinesiska bolag just nu?
Politiska risker, det finns ju restriktioner när det gäller teknologi. Alltså teknologiska komponenter kommer man nog att få räkna med att det kommer inte vara fri tillgång till att skicka från Kina till Europa eller tvärtom. Mjukvara kommer också att behöva utvecklas speciellt. Så det är ju något som man måste förhålla sig till. Och sen har vi också, om man räknar politiska risker, där man får räkna med att det kommer att finnas tullar. Så alltså en framtid med helt tullfrihet mellan USA och Europa och Europa och Kina, det tror jag är något som vi får räkna med, att det kommer inte att komma tillbaka till den, utan vi går i en mer regionaliserad värld med teknologirestriktioner. Det är väl det jag ser kommer att hända.
Det finns ju de bredare politiska riskerna kanske också, till exempel då att Kina stöder Rysslands krig i Ukraina, riktar regelbundna hot mot Taiwan. Alltså, vilka affärsrisker finns det med att göra affärer i ett land med en sån politik?
Nej, det kan man ju alltid spekulera om. Det kan ju komma in situationer där det förs in sanktioner mot Kina till exempel, och då måste vi förhålla oss till dem. Jag ser däremot inte att vi har en större risk än alla andra europeiska bilföretag som säljer bilar i Kina. Så i det avseendet tror jag att...
Volvo har ju ett kinesiskt ägande också, det spelar väl roll?
Ja, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen i en sån situation där vi skulle få stora restriktioner eller politiska sanktioner. Det kommer ju drabba alla som säljer bilar i Kina. När det gäller ägande tror jag också man ska ha klart för sig att okej, vi har en stor kinesisk ägare. Tidigare den stora amerikanska ägaren var ändå större. Men bolaget är ju faktiskt, skulle jag beteckna, som ett svenskt bolag. Huvudkontor i Göteborg, har en lång historia i Sverige och följer, noterat på Stockholmsbörsen och följer alla de governance-regler som det innebär. Så jag tycker vi är väldigt ett svenskt bolag.
Ja, samtidigt så är det ju tyvärr inte ni som avgör det här hur ni ska betraktas. Det handlar också mycket om hur Volvo Cars ses i amerikanska ögon. Alltså, hur ska Volvo Cars då undgå att klassas som ett kinesiskt bolag i amerikanska ögon när det är liksom nästan 80% kinesiskt ägande och allt fler kinesiska komponenter i bilarna?
Nej, alltså det kommer ju finnas vissa regler som gäller uppkopplade bilar i USA från en viss årsmodell här framöver. Och då kommer man säkert att titta extra mycket på de som ägs av Kina. Men det är ju inte bara ägarandelen som kommer att avgöra det, utan man kommer ju titta på framför allt hur ser kunddata, är det skyddat? Kommer det kunna läcka ut det som bilar samlar in? Det är väl ett område som man måste visa att det inte sker. Alltså uppkopplade bilar, det måste även tyska konkurrenter visa. Sen gäller det också att visa att vi är ett börsnoterat bolag där vi finns governance-principer som vi följer. Att det finns fristående styrelsemedlemmar och ingen möjlighet för en huvudägare att ta direkt beslut in i bolaget. Sånt tror jag är väldigt viktigt också att visa. Men i slutändan ser jag ingen fara att Volvo inte ska fortsätta sin verksamhet i USA som man har haft sedan 1955, tror jag.
Ja, men ska vi ta det där med det du nämnde, den här mjukvaran. Alltså, det är ju en uppmärksammad ny lag som stiftades i januari från handelsdepartementet i USA. Det var ett av Joe Biden-administrationens sista beslut. Det är ju då ett slags, det är ju ett kommande förbud helt enkelt mot kinesisk mjukvara i nya uppkopplade bilar i USA, och det här ska då gälla från årsmodell 2027. Och kinesisk teknik finns ju i Volvos bilar. Vad innebär detta?
Ja, det innebär att kinesiska strategiska komponenter, alltså halvledarkomponenter, kommer inte kunna användas. Inte heller kinesisk utvecklad mjukvara för uppkopplade bilar. Våra bilar innehåller inga sådana komponenter eftersom, skulle jag påstå, vi har inte mer kinesiska komponenter än tyska bilar. Och definitivt inte inom de system som nu är berörda, det vill säga det som står för själva uppkopplingen. Och mjukvaran, det är väl, kan ha några sådana komponenter i vissa bilar, då måste vi ta bort dem. Men det är ingen som på något sätt är mer kritisk för oss än för någon annan konkurrent.
Det här blir ju det kommer ju bli liksom juridiska och tekniska bedömningar här. Mm. Alltså i januari så gjorde ju storbanken SCB en uppmärksammad analys till aktieinvesterare av den här amerikanska lagen. Mm. Och uteslöt då inte säljförbud för Volvo i USA. Mm. Kan du utesluta ett säljförbud?
Nej, man kan aldrig utesluta någonting, men jag ser det som ytterst osannolikt, och det här är någonting som i så fall måste vara grundat på att vi använder någon form av kinesisk mjukvara, och det vet jag med säkerhet att vi inte gör, så jag är inte speciellt orolig för det faktiskt.
Mm. Känner du dig trygg med att det blir en rättvis prövning i USA kring detta?
Ja, det gör jag faktiskt. För den nivån där man avgör det här tittar man inte bara på någon ägarprocent, utan man tittar på en samlad bild av, finns det möjlighet för läckage av data? Finns det en otillbörlig möjlighet för ägaren att styra bolaget? Och sen finns det mjukvara i bilarna som är gjord i Kina. Och det, sen kommer man väga ihop allt det här och sen fattar man sitt beslut, och det görs på, tycker jag, väldigt rationella och faktamässiga grunder.
Mm. Så om vi ska sammanfatta det, hur trygg är du med att den här lagen inte kommer att betyda någonting för Volvos försäljning i USA?
Nej, jag är trygg med att vi kommer att fortsätta att driva verksamhet i USA. Man ska ju också ta med att i den här ekvationen kommer att väga in att vi har varit 70 år i USA. Vi har mer än 10 000 jobb som vi har skapat. Vi har betalat skatt i 70 år i USA. Så jag
Varför tror du att det spelar roll?
Jo, det har en stor roll för mig. Det man nu kommer att titta extra på är väl nya kinesiska bilmärken som nu kommer in och vill ta marknadsandelar från amerikanska elbilsmärken. Volvo tror jag man i USA ser framförallt som ett svenskt bilmärke.
Ja, Volvo har ju tillverkning i USA, Kina, EU, och verksamheten har ju byggt på att bilar och komponenter kunnat flöda ganska fritt fram och tillbaka mellan världsdelarna. Alltså, hur måste Volvo förändras för att överleva i en värld där det kanske inte finns någon riktig global marknad längre?
Nej. Och då måste man ju anpassa sig till den situationen som alla andra globala företag. För jag tror att för att acceptera den globala tidsäran går mot sitt slut eller har redan upphört och kommer ersättas av en mer multipolär värld där Kina är en region, USA en, Europa en. Och då gäller det ju att anpassa sig till det. Nu kan man ju säga att det betyder att vi måste tillverka mer bilar lokalt. Då kan man ju säga okej, det är en viss nackdel. Vi kommer öka våra investeringskostnader, men samtidigt kommer ju få kortare leveranstider, mindre kapital uppbundet på bilar som står på båtar mellan konkurrenterna. Och det här är något som har pågått länge. Vi byggde ju en fabrik i USA, det är väl en 10 år sedan nu, det var förra gången jag var vd. Och just med samma målsättning att vi måste bygga fler bilar där vi säljer dem. Så det kommer nu accelerera, så vi går mot den här regionaliserade världen. Då får ju globala företag också anpassa sig och ha mer en region. Regionalorganisation är ett av våra prioritetsområden just nu.
När det gäller den amerikanska fabriken i Charleston, jag måste bara fråga, det är någon slags produktionsstopp där exakt just nu som har pågått någon vecka. Hur går det med det?
Ja, det är några komponenter som man har brist på. Det tror jag är sådana normala stopp som brukar ske då och då, utan att så det är ingenting som jag är orolig för, utan det måste lösas. Det jag är orolig för är mer att vi behöver en större kapacitetsutnyttjande för fabriken.
Ja, ni använder, men det är ungefär 125 000 bilar om året ni skulle kunna. Varför kommer ni inte upp i det?
Nej, vi har bara två bilmodeller. Vi hade tre, vi gjorde en mindre sedan, men sedanmodeller sjunker i försäljning. Och sen har vi fört in två helt elektriska bilar som inte ännu är fullt ute på marknaden. Dels är det Polestars tredje modell och sen är den här stora Volvo EX90 som görs i Amerika för Europa också. Så de modellerna måste ju upp nu, rampas upp, men det kommer inte vara tillräckligt, utan vi tittar på nu för in ytterligare en bilmodell för att kunna utnyttja fabriken,
ja,
fullt ut.
Det där har ni ju pratat om. Mm. Vad, kan du säga något om vilken modell det blir?
Nej, jag kan säga att det kommer bli en bilmodell som säljer väldigt bra i stora volymer i USA. Så det är troligtvis, eller det kommer inte att vara en ren elbil, för de har vi redan två. Utan det måste vara en mer konventionell bil och en så kallad plug-in hybrid som är rätt storlek och prissegment för att verkligen ge ett rejält tillskott volymmässigt.
Sen har vi ju då det här med tullarna. Så den här veckan så skulle ju EU, eller USA skulle införa 50%iga tullar mot EU 1 juni. Och nu meddelade president Trump, ja, uppskjutet till 9 juli. Mm. Alltså vad får det för konsekvenser för Volvo om Trump gör som han säger och inför de här tullarna om 40 dagar?
Jag är nästan tröttna på att spekulera om det, för det är så nya beslut. Men bilarna är faktiskt inte så mycket fram och tillbaka, så det som är senast hände berör inte bilarna, utan vi hade 2,5%, det ska man också komma ihåg. In i USA var 2,5%, in i det frihandelsvänliga Europa har det varit 10% faktiskt de senaste årtiondena. Så det är väl det som tycker amerikanerna har väl en viss poäng. Och nu har man hissat upp det till 25 on top på det, så nu är det på 27,5% in i USA och Europa har väl kvar sina 10. Så är det, jag tror det som man behöver, tycker inte vara...
Ja, men det här är ju ändå något du behöver fatta beslut, alltså... Sista dagarna har vi också sett de här juridiska turerna kring tullarna. Mm. De stoppades av en domstol och så var en annan domstol som slog på tullarna igen. Mm. Alltså, hur är det att vara koncernchef i ett stort exportbolag i en sån här tid?
Ja, men de tullarna som nu har förts in, det var de här svepande generella tullarna som fördes in med... motiveringen nationellt nödläge eller något sånt. Man såg handelsunderskottet som ett sånt. Men biltullarna har aldrig berörts av det. Där fördes det in 25% extra och så har det varit och det är det fortfarande. Så den tullsatsen måste sänkas till någon mer rimlig nivå, förhoppningsvis genom någon form av bilateralt avtal mellan USA och EU. Jag vet, sådana förhandlingar pågår. Ja. Så skulle det ändå vara rätt så optimistisk att vi kommer komma fram till något där. Men bilar som ska importeras, vi kan ju fortfarande inte göra alla i USA. De kommer ju bli dyrare för amerikanska konsumenter. Det är helt klart.
Det här är ju då politiska beslut som Volvo inte kan råda över. Alltså, hur skulle du till exempel vilja att den svenska regeringen agerade i det här läget?
Ja, jag tycker de ska... prata med Europa som egentligen är ansvariga för alla tullfrågor och verka för ändå en form av rimlig tullöverenskommelse när det gäller bilar. Det jag kan uttala mig om mellan USA och Europa som är rättvis och som innebär lägre tullar än 27,5% in i Europa. För vi är ju stora exportörer av bilar, så är ju självklart.
Men vad har du för medskick till EU-kommissionen som ju sköter handelsförhandlingar?
Att bilexport är otroligt viktigt för Sverige och för Tyskland. Det är de stora exportländerna. Och att vi skulle gärna vilja se en överenskommelse om biltullar som är rättvis i båda riktningarna. Det tror jag är viktigt. Men vissa bilar måste vi alltid importera. Men jag tror vi ska minska den andelen genom att tillverka mer lokalt. Det är väl det vi gör för att anpassa oss till den här situationen.
Mm. Det här är Ekots lördagsintervju med Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Det här är ju en industri, bilindustrin, som påverkas av politik en hel del. Ett annat exempel på det är ju de här nya spelreglerna, den här lättnaden för utsläppsmålen för bilindustrin som EU-kommissionen införde i mars. Det var ju då hårt tryck från flera europeiska regeringar och europeiska biltillverkare som då inte klarat att nå målen. Och det har ju Volvo faktiskt gjort. Och din företrädare som vd Jim Rowan har varit mycket kritisk och besviken över detta. Vad tycker du?
Ja, jag håller med honom helt i det avseendet. Och förra gången jag var vd så var ju vi faktiskt drivande och en av de få biltillverkarna som var positiva till en övergång 2035 till ren eldrift. Och det gjorde vi ju egentligen med det syftet att det skulle stärka bilindustrin. För om vi får en tydlighet, det är tydlighet som räknas. Om bilindustrin tror att ja, de där reglerna kanske kommer att komma lite senare eller man kan kringgå dem på något sätt, då satsar man inte framåt. Och gör man inte det och bygger upp en riktig hemmamarknad för elbilar så kommer man få problem med den globala konkurrensen. Så därför tyckte jag att det var bra faktiskt att ha en sån tydlighet, precis som jag haft tidigare med säkerhetsbälten och alla möjliga system som då kommer in tack vare en lagstiftning.
Ja, men att det nu har släppts, att Volvo gjorde investeringar för att nå utsläppsmålen och sen nådde man dem och sen så säger EU-kommissionen, det här kan vi lätta på några år till.
Ja, det är en stor nackdel. Och eftersom man då har en stor andel elbilar innebär ju också att man kan sälja så kallade utsläppsrätter och så vidare till de som är mindre snabba med omställningen. Och det är väldigt bra, för då kan ju de pengarna användas för att utveckla elbilar istället för att subventionera fortsatt försäljning av bensinbilar.
Ja, det är väl inga småsummor som man kan Volvo hade kunnat tjäna på de där utsläppsrätterna?
Nej, men det är ju inte heller något av primära målen med elektrifieringen, utan det har ju varit att gå från en relativt liten bensinmotortillverkare till en stor ledande elbilstillverkare. Så vi vill utnyttja det här teknologiskiftet för att ge Volvo en helt annan position på bilmarknaden. Det är det som är viktigt.
Den brittiska tidningen The Guardian frågade dig en gång i en intervju 2022 vilket som var ditt största misstag i karriären, och då svarade du så här: att inte ha förstått tillräckligt tidigt att elbilstillverkare måste ha en egen tillgång på batterier. Mm-hmm. Hur ser det ut nu med den saken för Volvo Cars?
Jag håller med om jag glömt bort det jag sagt. Men det är ju faktiskt korrekt. För om man tittar i den gamla världen, att vara en biltillverkare och sen köpa motorer och allting och bara skruva ihop det, det är inget framgångskoncept. Utan då var det väldigt viktigt att ha en egen motor med låg förbrukning, bra kvalitet och så vidare. Det är väldigt svårt att köpa in den. Och i framtiden tror jag, om man tittar på en elbil, ska ha tillräcklig räckvidd, kunna ladda snabbt. Det kommer att vara väldigt viktiga saker som kunder titta på när man väljer bilmärke. Och att vara bra i det avseendet tror jag blir väldigt svårt om man ser batterier som något man bara köper in som någon råvara från billigaste leverantör.
Ja, det finns ju en planerad batterifabrik i Torslanda nära Volvos anläggningar. Den drog ju ni igång tillsammans med Northvolt och bolaget bakom fabriken Novo Energy kontrollerar ni numera ensamma efter Northvolts konkurs. Och själva byggnaderna är ju snart klara. Mm. Vad händer med den batterifabriken?
Så tanken med det var egentligen att vi ville ha en egen batterifabrik, precis som jag sa då. Och sen behöver man ju då någon form av teknologi, för oss är det här att börja från noll i princip. Och då valde vi Northvolt som var den partnern som var öppen för ett sånt väldigt öppet samarbete och liksom gå in på nästa nivå eller nästa generations bilbatterier och utveckla dem tillsammans för att sen lära sig mer och mer i det här Novo-bolaget. Så jag tror att den grundidén har inte jag släppt, utan skulle gärna vilja se ändå. Volvo behöver batteritillverkning i Europa, speciellt då med hänsyn till handelsrestriktioner. Så jag menar att importera dem från Kina kanske inte kommer att vara gångbart.
Och hur nära är ni att hitta en ny bra partner då?
Ja, det är ju den stora frågan. Vi behöver en teknologipartner och även naturligtvis någon att dela kapacitetsresursen med när det gäller investeringar. Och då har vi faktiskt en möjlighet igen att inte se för ensidigt på kinesisk teknologi. För det här är väl ett område, om man säger att när det gäller handelstullar kanske man skulle vara lite mer pragmatisk och göra en överenskommelse med amerikanerna. Men när det gäller restriktioner för kinesisk batteriteknologi ser jag ingen anledning för Europa att vara alltför restriktiv för det.
Så en kinesisk partner är inte uteslutet?
Nej, tycker jag. En kinesisk teknologipartner för batteriteknologi är nog ganska trolig, för det finns faktiskt väldigt få andra utanför Kina som har det. Så vill vi bygga upp den här kunnandet i Europa, så tror jag att det är kinesiska partner vi ska ta in. Och där har vi då en unik möjlighet att hitta ett sådant samarbete. Mm.
Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Tack för att få med Ekots lördagsintervju.
Tack.
I studion nu Viktor Jensen som är ekonomireporter på Ekot, specialiserad på fordonsindustrin. Vad var det mest intressanta du hörde i den här intervjun?
Ja, men jag tycker det han sa i slutet var det som var mest nytt, nämligen att man tittar på kinesiskt samarbete för batterier då istället för konkursade Northvolt, och att man där då är intresserad av att ha ett teknologisamarbete med någon kinesisk batteritillverkare då i Göteborg, att det då skulle kunna bidra till att det kan bli produktion i den här stora batterifabriken som just nu byggs i Göteborg, där framtiden fortfarande är lite osäker eftersom ingenting är klart. Och tanken var ju att man skulle samarbeta med Northvolt, men efter konkursen nu då så är man på jakt efter någon ny partner. Hittar man inte det, ja då kan det bli svårt att tillverka batterier i Göteborg. Så det här är en fråga som kan påverka väldigt många arbetstillfällen framöver i Göteborg. Men jag tyckte det var intressant det han sa där, att man vill ta in någon kinesisk partner. Det är mer än vad man har sagt tidigare. Men samtidigt så verkar det då inte pågå några förhandlingar just nu liksom konkret, men ändå en sondering utav terrängen så att säga, och ett fokus mot Kina som ju ligger väldigt långt fram när det kommer till batterier.
Mm. I övrigt, någonting du fastnade för?
Ja, men det är ju mycket tal om det här med geopolitik, och det är ju en fråga som Volvo behöver navigera igenom. Alltså man har ju en avvägning mellan företagsekonomiska hänsyn, till exempel då i samarbetet med kinesiska Geely, där det finns företagsekonomiska fördelar att samarbeta mer. Man kan få ner kostnader till exempel. Samtidigt måste man väga det mot de geopolitiska riskerna och vilka risker det finns med att kopplas närmare ihop med Kina. Och det blir liksom en balansgång här där man liksom får ta sig fram och försöka då att hitta den rätta vägen att gå. Så det kan man ju säga, det är också en sak som jag tycker är intressant, och att han också då kopplat till det ändå är trygg med att Volvo kommer kunna sälja bilar fortsatt i USA framöver.
Ja, där fanns det ju det här med en ny lag kring kinesisk mjukvara som förbjuder nya bilar i USA framöver.
Precis, men det här ändå säger att han är trygg med att de kommer att klara alla de krav som finns så att man kan fortsätta sälja bilar där. Annars har ju det varit ett ämne som har diskuterats en hel del kring Volvo de senaste månaderna.
Vad är annars viktigt att hålla koll på framöver vad gäller Volvo?
Jag skulle säga att det är en väldigt utmanande tid just nu, och det syns på flera olika sätt. Dels det vi har pratat om nu, men också försäljningsmässigt. Volvo säljer färre bilar än vad man gjorde i fjol, och då är frågan hur kommer det här utvecklas framöver? Kommer man liksom få fart på försäljningen igen, eller kommer det gå ännu sämre? Det kan ju påverka till exempel produktionstakten i fabriken i Torslanda i Göteborg. Om man säljer färre bilar så kan man behöva minska produktionen, vilket skulle kunna leda till personalneddragningar. Men än så länge är man ju inte där, men det är en sak att hålla koll på. Hur kommer det att gå med försäljningen framöver? Och sen givetvis, kan man konkurrera på elbilsidan framöver på lite längre sikt? För där ökar ju konkurrensen enormt, framförallt ifrån Kina och kinesiska elbilspelare. Så att det är också en stor fråga, men på lite längre sikt.
Mm. Men när det gäller i europeiska sammanhang så får man väl ändå säga att Volvo ligger rätt bra till när det gäller just elbilar.
Ja, det gör man. Alltså elbilsförsäljningsmässigt och så ligger Volvo bra till. Och som ni pratade om i intervjun också, så har ju de klarat de utsläppsmål och överpresterat mot utsläppsmålen som EU har satt. Så på elbilsidan i Europa går det bra för Volvo. Men i Kina är det en annan sak. Där är det en sån oerhört hård konkurrens. Det är också prispress. Det är talas om priskrig. Att det är väldigt många som försöker sälja el bilar i Kina. Det finns väldigt många konkurrenter, så där är det en väldigt tuff marknad.
Tack så mycket, Viktor Jensen, som är ekonomireporter på Ekot. Producent för det här programmet var Stina Fischer, teknik Lotta Linderar. Nästa vecka i lördagsintervjun så är utrikesminister Maria Malmer Stenegard gäst hos oss. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.
Och som namnet avslöjar var det här en återutsändning från igår. Vi fortsätter morgonen med ett specialprogram från redaktionen som gör medierna.
Medierna special. Den här veckan om symbolerna som drev dreven. Om Carema och de vägda blöjorna. Symbolen som satte den vinstdrivna välfärden rejält i skiten.
Ja, det är en oemotståndlig bild.
Hej och välkommen till den här kortversionen av medierna. Den här veckan från vår serie om människorna, orden och händelserna som haft sån kraft att de kommit att symbolisera hela granskningar. Den här veckan handlar det om de vägda blöjorna som hamnade i centrum för DNs granskning av äldreboendet Koppargården, ägt av företaget Carema. Trots att det var en omfattande granskning så var det just kissblöjan som stannade kvar i vårt kollektiva minne. Men vad stämde egentligen om de där vägda blöjorna?
Samtidigt kommer uppgifter om att anställda vid Carema har order att väga de äldres blöjor för att se om de är fulla eller om de kan användas ett tag till.
Kissblöjor vägdes för att spara pengar. Det är några exempel på vanvård inom äldreomsorgen.
Först symboliserade blöjan riskkapitalisternas gränslösa snålhet och den maximala utkrämningen av samhällets allra sårbaraste. De gamla, sjuka och dementa.
På vårdföretaget Carema har de anställda fått tävla om hur mycket det går att spara in på de äldres mat och blöjor. Det skriver Dagens Nyheter som har läst interna dokument.
Sen kom motdrevet att peka på exakt samma symbol för att visa på hur felaktig och hårdvinklad granskningen av Carema varit. Tord Eriksson skrev artiklar i Dagens Samhälle.
Nej, men jag minns väldigt tydligt när jag läste artiklarna i Dagens Nyheter och satt där åt frukost och min pappa hade nyss flyttat in på ett äldreboende och att jag blev väldigt upprörd. Jag kände mig äcklad och jag kände att fan vad bra att de trycker till Carema, att de trycker till de där riskkapitalisterna. Det var min egen första reaktion.
Tord presenterade en annan bild av Carema.
Att det hade inträffat tragiska saker där, det rådde det liksom ingen tvekan om. Men hur såg det egentligen ut? Var bilden verkligen så nattsvart som det framställdes?
Det hela resulterade i, förutom att Tord blev anklagad för att vara köpt av Carema, att ett slags mediekrig uppstod mellan DN och Dagens Samhälle.
Så på dig låter det som att det här är ett beställningsjobb från Carema, de här artiklarna i Dagens Samhälle.
Så här lät det i medierna 2012.
Det sammanfaller i alla fall med Caremas intressen kan man konstatera.
Åsa Tillberg var DNs redaktionschef då.
Vi bedriver ingen kampanj till försvar av Carema.
Mats Edman var chefredaktör på Dagens Samhälle.
DN har väldigt mycket fel och det är det som är så genant för dem.
Men varför blir det så här? Vem ska man tro på?
Man ska tro på DN.
Inför det här reportaget har vi sökt DN-journalisterna som har avbytt att vara med. I redaktionsledningen sitter idag andra personer. Ord stod mot ord. Det började med att DN hade publicerat flera artiklar under hösten 2011. Artiklarna visade på missförhållanden på äldreboendet Koppargården som drevs i Caremas regi. Den 11 november 2011 publicerade DN artikeln med rubriken Kissblöjorna vägs för att spara pengar.
Ja, det är en oemotståndlig bild.
Tord Eriksson.
Riskkapitalister som girigt väger de gamlas blöjor för att kolla att de här blöjorna är utnyttjade till sin fulla kapacitet. Det är ju sniket så att man knappt har hört talas om något liknande.
I artikeln får Carema svara. Och där påpekar pressansvarig att det handlar om att prova ut rätt inkontinensskydd till det boende. Utprovningen görs för att kunden ska ha det så bra som möjligt. Men symbolen med blöjorna flyger ändå och dyker upp i många rubriker dagarna efter DN-publiceringen.
Väldigt mycket av det här handlar om okunskap, inte minst hos media. Och alla är ju så att säga skyldiga för att DN och Sveriges Television som liksom har spunnit den här bilden. Alla andra har hängt på. Blöjhistorien togs upp av TT samma dag som DN publicerade till exempel. Så att, jag menar, ingen kan riktigt svära sig fri.
Hur kom det sig att det ändå blev så här?
Det kom ju från någon personal som inte riktigt visste varför man skulle väga blöjorna. Det var inte det som var det stora problemet, utan det var det som blev istället man började fokusera på.
Marie Sundström var medicinskt ansvarig sjuksköterska i stadsdelen Hässelby-Vällingby i Stockholm. Hon var en välciterad röst i DN-artiklarna och i SVTs dokument Inifrån som också sändes under vintern 2011.
Det egentliga problemet, det som jag hade rapporterat om från början, att man inte, personalen hade inte förutsättningar att följa basala hygienrutiner. Man hade inte tillräckligt med handskar och handsprit och blöjor och sådana saker. Och bemanningsfrågan då som var ett stort problem.
DN stod på sig om att besparingar var ett av motiven för att väga blöjorna. Och om det verkligen var så vet bara de anonyma källor som DN talat med.
Jag har pratat med väldigt många människor som jobbar inom äldreomsorgen. Jag har aldrig träffat någon som har sagt att det skulle vara på det här viset. Att man väger blöjor för att spara pengar. När jag var på Koppargården, efter att Koppargården hade tagits över i kommunal regi, så möttes jag i dörren av chefen då från kommunen som sa att ja, vi har 13 stycken nyinköpta vågar stående i källaren. Berätta inte det för DN.
Ja, det framställdes ju som om det var höjden av ovärdig vård.
Märta Lauritsen är uroterapeut, alltså expert på inkontinensbesvär på Karolinska institutet.
Och det är det ju inte. Vi förespråkar ju att man ska använda sig av den här metoden bland andra för att få, så att säga, en bra kartläggning av patientens besvär.
Idén om att vägningen var en besparingsmetod gjorde att det var svårt att under en period efter skandalen använda den, trots att den är rekommenderad av experter.
Folk har ju spunnit på det. Folk i förtroendeställning har ju använt sig av det. Ja, det är en bild man inte riktigt kan låta bli. Man faller för frestelsen att använda sig av den helt enkelt. Och det är klart att det sätter sig.
Inom Carema arbetar vi efter konceptet den goda dagen. Vi vill helt enkelt
att folk fick sitta i sin egen avföring och urin. Det var en konsekvens att det inte var tillräckligt med personal som var på plats.
Erik Palm hade också granskat Carema för SVTs dokument Inifrån i programmet Vi gav dem vår pappa. I programmet nämns aldrig vågmetoden som ett sätt att spara pengar, men att vinstkraven ska ha gjort personaltätheten sämre så att de gamla får vänta längre på att få sina blöjor bytta.
Och det var ett amerikanskt exempel på, och även en undersköterska som vittnade om det, hur äldre fick sitta i flera timmar utan att byta på.
I dokument Inifrån berättar undersköterskan Sara om arbetet på Caremas äldreboende Trollängen.
Det är klart att det hände ibland att någon sa till att nej, nu får du vänta tills Sara till exempel kommer tillbaka, så att vi två. Och det är kul att sitta i en bajskissig blöja och vänta i 2 timmar. Jag menar, det är inte en människa som vill det.
Men vad jag trodde kanske att det skulle handla om mer, det är ju bemanning. Det här avtalsbrottet som Carema gjorde på Koppargården. Där de fick böta 11 miljoner för att de hade låtit bli att utbilda personalen. De hade också lämnat oriktiga uppgifter flera gånger om vilken personal som var på plats. Hon har fått sparka sin äldreomsorgschef, sin regionchef och verksamhetschefen på Koppargården. Och det föll bort lite grann när den här symbolbilden tog över. Men sånt kan man inte veta.
Erik Palm blev tillsammans med DN-journalisterna nominerad till Stora journalistpriset för sin granskning av Carema.
Och det är väl också intressant att veta att den prisade journalistiken som jag har gjort har inte belagts med ett enda faktafel. Och kritiken som har funnits har inte det lett till någon enda anmälan till granskningsnämnden.
Erik Palm som gjorde dokument Inifrån och Tord Eriksson som skrev för Dagens Samhälle har 2 vitt skilda bilder av Carema som de båda har skrivit varsin bok om.
Ja, jag är stolt över att jag har ställt den här frågan vad som händer när de allra svagaste och sjuka möter de allra tuffaste avkastningskraven som riskkapitalbolagen har.
Journalisterna satte fingret på brister som finns i äldreomsorgen. Alla kommunpolitiker som ytterst har ansvaret runt om i landet, oavsett vem som står för driften, kunde andas ut. Det blev riskkapitalisterna som fick ta smällarna istället.
Reporter här var Tove Palin. Det här reportaget sändes för första gången sommaren 2017. Jag heter Martina Pierrot och det här var ett specialavsnitt från redaktionen bakom medierna. Vi släpper ett nytt ordinarie program varje lördag. Lyssna på oss då.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och långa medierna kan vi höra ikväll här i P1 klockan 6. Det ska bland annat handla om public service-chefernas retorik kring den nya public service-propositionen. Passar tiden illa kan du alltid lyssna på medierna i appen Sveriges Radio Play. Nu ska Lotten Collin ta oss med till Guayaquil.
I Ecuador har president Daniel Noboa regerat genom undantagstillstånd nästan hela tiden sedan han tillträdde för 2 år sedan på grund av den allt värre gängbrottsligheten i landet. Men militären anklagas för att med skydd av undantagstillståndet bryta mot mänskliga rättigheter genom att gripa oskyldiga. Och i veckan började en rättegång som skakat om hela landet. Militärerna har samlats utanför en liten lucka i entrén på arméns högkvarter i Guayaquil, Ecuadors största stad och Latinamerikas mest våldsamma. Här i luckan hämtas ammunitionen. Löjtnant Francisco Suarez gör rent sin pistol och stoppar i nya kulor. Sen hoppar vi in i hans jeep för dagens patrullering.
Ja, listo, ya me adelanto.
Redan när vi går in i bilen funderar jag över när jag ska fråga militären om Alvinas fallet, de 4 försvunna pojkarna. Nu eller senare? Jag väntar.
Eran aproximadamente 18 horas con 45 minuter.
Klockan var 7:15 på kvällen när mina 2 söner gick ut för att spela fotboll med sina klasskompisar. Fotbollsplanen ligger precis där borta, säger Luisa Arroyo och pekar ut genom dörren på den jordiga gatan i den fattiga stadsdelen Malvinas i södra Guayaquil. Han sitter med en tallrik kyckling och ris framför sig. Vi pratar om den där kvällen i december då hans 2 söner försvann. Mina pojkar visste att de skulle vara tillbaka till 8:30, men de kom inte. Vi blev oroliga, min fru och jag, säger Luis. De började leta. Luis fick veta att patrullerande militärer stoppat ett gäng med pojkar en stund tidigare. Några lyckades springa undan och gömma sig, men 4 greps och fördes bort. Luis 2 pojkar, Ismael och Josué, 14 och 15 år gamla, och 2 av deras kompisar, 15 och 11 år gamla.
Vi måste ponera la denuncia.
Jag och min fru åkte till polisstationen för att göra en anmälan. Sen hände ingenting, säger
Luis.
Polisen sa till honom att inte lägga upp något på sociala medier och inte kontakta någon journalist, säger han. Dagarna gick. Luis blev allt mer desperat. Och till slut gjorde han det de sagt till honom att låta bli. Luis visar videor han la upp på sina sociala medier dagarna efteråt. Hans fru gråter i en av filmerna så att hon knappt kan prata. Fallet med de försvunna pojkarna fångades upp av medier som började undersöka. En ekvatoriansk journalist fick ett tips. Allt fanns på video.
Porque como se hizo mediático, ellos les exigieron a los militares que llevaron a nuestros hijos.
När skandalen var ett faktum erkände de ansvariga militärerna att de gripit pojkarna och lämnade över deras blodiga kläder till polisen. Militärerna hävdade att tonåringarna försökt råna en kvinna och att de gripit in. Men på videon syns inget rån. Militärerna hävdade att de lämnade över våra söner vid liv till ett kriminellt gäng samma kväll och att de inte vet vad som hände sen. Men det är uppenbart att de ljuger, säger Luis. Han leder in mig i pojkarnas sovrum, in till köket i det lilla tegelhuset. Det står en våningssäng där inne med färgglada barnlakan. På väggen hänger diplom, bebisbilder och fotbollsaffischer. Min äldsta son Ismael spelade fotboll i division 1. Han skulle precis provspela för landslagets ungdomssektion, säger Luis. Och visar medaljerna som står på en byrå.
På byrålådorna har barnen ristat in sina namn med spretiga bokstäver.
Cuando era pequeño.
Le gusta escribir.
För länge sedan, när de just lärt sig att skriva.
Y ahora nadie duerme acá.
Mi hija Kira de vez en cuando.
Nu sover min dotter Kira här. Hon är ensam kvar och känner sig tryggare när hon är omgiven av deras saker, säger Louise.
Hay por noche que siente que la abrazan dos personas.
Häromdagen sa hon till mig att hon känt under natten hur två personer kramade henne. Jag sa, det är dina stora bröder som har blivit änglar. Idag, den 27 maj, börjar rättegången mot de 17 militärerna. Under månaderna som gått sedan pojkarna försvann har polisen hittat förkolnade rester av deras kroppar i en satellitstad utanför Guayaquil. Två av militärerna har börjat vittna mot sina överordnade i utbyte mot strafflättnader. Och Louise hoppas att han till slut kommer få veta sanningen där i rättssalen.
Pero queremos saber la verdad, tenemos derecho a saber la verdad.
¿Y ahora dónde vamos?
Ahorita vamos a hacer un retén. Entonces estamos yendo.
Tillbaka i den patrullerande militärjeepen. Vi har åkt runt i Guayaquil i flera timmar. Och jag vågar till slut fråga löjtnant Francisco Suarez om de försvunna pojkarna från Malvinas. Vad jag förstår så gjorde militärerna sitt jobb. De såg något och de ingrep, säger Francisco Suarez, som ändå hoppas att rättegången kommer klara upp vad som faktiskt hänt. För, säger han, ingen påverkas mer av det här fallet än vad vi militärer gör. Så fort vi patrullerar i de fattiga kvarteren i Guayaquil så skriker folk att de hatar oss och att vi kommer för att kidnappa deras barn. Och, säger löjtnant Francisco Suarez, när det händer vet jag aldrig vad jag ska svara. Lotten Collin i Guayaquil, Ecuador.
Och fler utrikesreportage kan vi höra i Godmorgon världen som börjar efter nio nyheterna. Programledare idag är Nina Benner. 6:05 är klockan och jag säger god morgon till SMHI.
God morgon. Här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Början på juni fortsätter på det vis som maj avslutades med ostadigt väder. Ett omfattande lågtryck har placerat sig på Norska havet och kommer på bred front skicka in regnskurar över hela landet. Men i delar av landets östra och norra delar hinner det bli en rätt så solig dag. I stora delar av fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. I delar av östra Götaland, östra Svealand samt Gästrikland är risken för skogsbränder stor eller mycket stor. Utsikter till imorgon bitti. Västra Götaland. På flera håll en del morgonsol, men ganska snabbt in på dagen börjar regnskurar ta sig in västerifrån. Skurarna kan bli kraftiga med åska. 15-20 grader men lägre i samband med regn. Även ikväll fortsätter åskskurarna men in på natten drar de bort österut följt av uppsprucket molntäcke. I natt 7-13 grader. Sydlig vind från i natt västlig eller sydvästlig. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland. Sol varvat med höga molnslöjor. I eftermiddag ökande molnighet följt av skurar västerifrån som kan ha inslag av åska. Gotland berörs av skurarna först framåt kvällen. 18-23 grader lägre när regnet når in. I natt drar skurarna bort och på många håll klarnar det upp 9-14 grader. Sydlig vind i natt vridande till väst. Östra Svealand samt Gästrikland och Hälsingland. Soligt väder. I eftermiddag ökande molnighet västerifrån följt in på kvällen av regnskurar. Temperatur idag 18-23 grader, längst i norr lite lägre. I natt börjar skurarna dra bort österut följt av minskande molnighet. I natt 8-14 grader. Vind omkring syd med friska byvindar, i natt något avtagande. Västra Svealand. På de flesta håll först soligt, men under dagen mulnande västerifrån följt av regn och skurar. Inslag av åska kan förekomma. Det dröjer dock till kvällen innan skurarna når östra Dalarna. 15-20 grader, men kallare när regnet når in. Upp mot Dalafjällen 10-15. I kväll fortsatt skurar, men i natt drar de bort följt av minskande molnighet. Då 6-12 grader. Vind omkring syd med friska bivindar, i kväll något avtagande. Södra Norrland utom i Gästrikland och Hälsingland. Till en början en del sol, men under dagen mulnande västerifrån följt av regnskurar. Men det dröjer sent in på kvällen innan Ångermanlandskusten nås. 12-18 grader, i fjälltrakterna 6-12. Senare i natt mattas skurarna av och molntäcket spricker upp, 4-10 grader. Sydlig vind med tidvis friska vindbyar, i kväll avtagande vind. Norra Norrland. I Tornedalen och delar av Malmfälten mycket moln och tidvis lätt regn. I övrigt soligt väder, men på eftermiddagen ökande molnighet söderifrån. I söder 11-16 grader, i norr 5-10. I kväll och i natt mycket moln och regn sprider sig in söderifrån. 4-9 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Vind omkring nord vridande till omkring sydost. Under måndagen så är det främst norra Norrland som berörs av moln och regn. Längre söderut blir det växlande molnighet och passerande skurar. Allmänt 12-17 grader, lokalt 20. I södra halvan av landet också ganska blåsigt med friska västliga byvindar. På tisdag växer en tillfällig högtrycksrygg in över landet och det blir någon grad varmare. På många håll väntas rätt så soligt väder, men främst över delar av Norrland kan en hel del stackmoln bildas. Det ser dock ut att bli uppehållsväder. Och på onsdag tar sig ett nytt omfattande lågtryck in över Norska havet och nya omgångar med skurar tar sig in från sydväst över landet. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 11 grader, Malmö 12, Karlskrona 11, Kalmar 8, Visby 9, Jönköpings flygplats 6, Norrköping 8, Karlstad 9, Gävle 6, Mora 5, Sundsvall 7, Östersund 5, Umeå 8, Vilhelmina 4, Luleå 8 och Kiruna 3 grader och preliminärt lägsta i natt minus 3,3 i Börtnan.
God morgon, här är Ekot. I Ryssland har ytterligare en bro kollapsat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till guvernören i Kursk-regionen där olyckan ska ha skett. Ett godståg ska ha passerat över bron när den rasade och enligt initiala uppgifter är en av förarna skadad. Igår kväll omkom 7 personer och ett 70-tal skadades efter att ett tåg passerat under en bro som kollapsade i Bryansk-regionen nära gränsen till Ukraina. Det är fortfarande oklart vad som orsakat händelserna. Idag går Polen till val. En ny president ska väljas i det politiskt polariserade landet och valet väntas bli oerhört jämnt. Sociologiprofessorn Ireneusz Cieminski tror att många kommer att gå och rösta.
I notice that the emotions are now very, very, very high. And emotions are mobilizing people.
Hankatten Leon går och dricker vatten ur en liten fontän i köket i Ireneusz Cieminskis lägenhet i utkanten av Warszawa. Sociologiprofessorn, som ofta anlitas som expertkommentator i polsk tv, vågar inte tippa hur det ska gå i valet ikväll. Det är extremt jämnt i opinionen, historiskt jämnt.
I don't remember something similar in any other elections in Poland.
Valet står mellan Warszawas EU-vänliga liberala borgmästare Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki som stöttas av det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och Rättvisa. Med andra ord, samma sidor som kämpat om makten i Polen i decennier i en kamp som blivit allt mer polariserande. David Rasmusson, Warszawa.
En stor sökinsats pågår just nu i Luleås skärgård efter att en boxerbåt sjunkit. Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets sjöflygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49 från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord, 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade. Det saknas fortfarande en person. Från Sjöfartsverket och Sjöräddningens sida har vi fullt pådrag med en helikopter. Vi har även Kustbevakningens fartyg på plats samt Sjöräddningssällskapets fartyg och även två lotsbåtar från Sjöfartsverket.
Johan Wahlström vid Sjöfartsverket sa det. Så vädret, dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder med lokalt åska in väster ifrån. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet. Att man, det går en sån här herre med kostym och käpp. Och han liksom visslar och är lite nöjd. Och så pang så får han liksom en flygel i huvudet. Mm.
Möt Rysslandskännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av.
Mm. Lyssna på söndagsintervjun efter 8-nyheterna i P1.
Och det är Martin Wiklin som intervjuar Martin Krag. Om en timme här i P1. Nu är klockan strax 7:04, söndag morgon och tid för Vetenskapspodden med Lena Nordlund.
Visste ni att det finns skalbaggar som kan gå i helt spikraka linjer på marken genom att navigera efter stjärnor och mönster i himlen? Och nattfjärilar som med ett särskilt magnetsinne kan hitta till en plats de aldrig varit på, 100 mil bort. Såna här djur med väldigt små hjärnor som ändå har såna fantastiska förmågor och kan sånt som inte vi kan, det är något som länge har fascinerat mig. Och inte bara mig. Amerikanska flygvapnet vill lära sig saker av de långtflygande nattfjärilarna och robotforskare försöker nu lära sig av dyngbaggarna. Det ska vi prata om i Vetenskapspodden med mig, Lena Nordlund. Och allra mest fascinerade är kanske de två forskare som vi har med oss nu, som har jobbat nära ihop förr men som idag leder varsin forskargrupp här i Lund där vi hälsar på idag. Marie Dacke, professor i sinnesbiologi, och Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet. Välkomna till Vetenskapspodden.
Tack så mycket, Lena.
Tack, Lena.
Ja, alltså Marie, du har ägnat en hel yrkeskarriär åt en liten skalbagge.
Jag vet, det låter helt sjukt, men det är faktiskt så. Jag har jobbat med dyngbaggarna sedan 1998, så det är ju ändå nu 27 år.
Galet.
Ja.
Och du, Eric, du har byggt ett speciallabb i Australien för att kunna forska på en enda liten nattfjärilsart.
Det stämmer. Ja, den fjärilsarten är den som flyger jättelångt till ett ställe där de aldrig har varit tidigare. Och det stället ligger väldigt nära labbet faktiskt.
Och om vi börjar med dyngbaggarna. Det är alltså de här skalbaggarna som är så duktiga på att navigera. Och de heter det de heter för att de rullar sina bollar av djurbajs. Det är de kända för. Och det är det de alltså kan göra helt spikrakt. Det forskade ju ni båda om från början och har också fått det där skämtpriset Ig Nobel för några år sedan, det kan vi komma tillbaka till. Men varför är ni egentligen så intresserade av dyngbaggar? Det får du svara på, Marie.
Alltså det som är häftigt med dyngbaggar är att de är så lätta att manipulera. De rör sig på marken. Djur som flyger, som nattfjärilarna som Eric jobbar med, blir genast lite svårare att hantera. Så det är både att de är markbundna, de är stora och de är väldigt lätta att få att göra samma beteende om och om och om igen. Och forskning bygger ju mycket på upprepning. Så att egentligen så är dyngbaggarnas största värde rent vetenskapligt, det är hur tillgängliga de är som modelldjur för att förstå hur djurens kompasssystem fungerar.
Och de är ju också en kändis bland skalbaggarna, för visst är det dyngbaggar som är de heliga skarabéerna?
Ja, det är det. När man begravde mumierna så la man också en helig skarabé, det vill säga en dyngbagge, på mumiens hjärta. För att de här dyngbaggarna, de gräver ner sig med sina dyngbollar. Och sedan 3 dagar senare så kommer de upp på marken igen för att hitta ny mat. Så det är den här återfödelsen. Och plus att när de rullar bollarna så var det också ett sätt att se till att universum rörde sig som det skulle så att solen kunde gå upp igen.
Kan du beskriva kort hur en dyngbagge ser ut och hur den lever bara?
En dyngbagge kan vara allt från några millimeter till kanske 4 centimeter stor. De vi jobbar med ungefär 3 centimeter stora. Ser ut som en något tillplattad skalbagge. De har använder sitt huvud som en spade, så de har en spadformat huvud. Och sedan så kan de vara allt från skimrande gröna till kolsvarta.
Mm, och så rullar de bollarna med huvudet neråt och rumpan upp.
Precis, och bollarna är ungefär, men de vi jobbar ungefär så stora som en golfboll. Och så rullas det bakåt och det går fort alltså. De rullar dem med sina bakben och sina mellanben och huvudet ner.
Och om en boll är som en golfboll, hur stor är baggen som rullar?
Ja, då är den ungefär 3 centimeter lång ungefär. Så att bollen kan vara 100 gånger så tung som dyngbaggen själv är. Så att de är ju världens starkaste insekter.
Mm. Är de också unika bland insekter för sin orienteringsförmåga?
Nej, absolut inte. Alltså det som är så roligt och varför jag och Erik fortfarande har jättemånga diskussioner med varandra är ju för att de flesta insekter, de verkar ha samma slags navigationssystem i sina huvuden. Så att det vi upptäcker för dyngbaggarna gäller ofta för honungsbin eller för myror eller för nattfjärilar. Så att det finns otroligt många paralleller mellan alla olika djursystem vi tittar på för navigation.
Och dyngbaggarna, de har flera olika sätt att navigera väl?
Ja, alltså dyngbaggarna är kanske unikt att vi har visat att de kan använda så väldigt många olika saker. Solen och stjärnorna och polariserade ljusmönster som är ljusmönster vi inte kan se men många djur kan se. De kan använda färgen i himlen, de kan använda månen och så vidare. Och det vi har visat vissa av de här för första gången i dyngbaggarna just för att de är så tillgängliga och relativt lätta att hantera.
Mm. Jag kan som sagt förstå lite av er fascination, bland annat för att jag faktiskt har haft min häftigaste upplevelse som vetenskapsjournalist tror jag, när jag fick åka med er båda. Jag hade fått ett stipendium och fick följa med till Sydafrika, det var över 20 år sedan. Och vi åkte ut på savannen, vi hade med oss en stor hink med grisbajs. Det kom så här dyngbaggar